Tredje Moseboken, kapitel 1. Herren talade till Mose i tabernaklet där han uppenbarade sig och gav honom föreskrifter för Israels folk. När ni bär fram offer åt Herren ska ni ta djur från era får- och boskapsjordar. Om ert offer är tänkt som ett brännoffer ska ni ta en felfri tjur. Led fram tjuren till tältets ingång där prästerna ska ta emot er gåva till Herren. Där ska den som leder fram offerdjuret lägga sin hand på dess huvud, och Gud accepterar att djuret dör istället för den som har syndat. Sedan ska han slakta tjuren inför Herren, och Arons söner, prästerna, ska bära fram blodet inför Herren och stänka det på alla sidor av det altare som står vid ingången till tabernaklet. Sedan ska han flå djuret och stycka det, och prästerna ska lägga ved på altaret och göra upp eld. Därefter ska de lägga styckena med huvudet och fettet på elden. Inälvorna av benen ska han tvätta, och sedan ska prästerna bränna dem på altaret. Detta är ett eldsoffer och ett brännoffer som Herren uppskattar. Om brännoffret väljs ut bland fåren och getterna måste det vara av hankön och felfritt. Den person som kommer med djuret ska slakta det inför Herren på norra sidan av altaret. Och Arons söner, prästerna, ska stänka av blodet på altarets alla sidor. Sedan ska han stycka det, och prästerna ska lägga styckena tillsammans med huvudet och fettet på veden som finns på altaret. Men inälvorna och benen ska först tvättas i vatten. Sedan ska prästerna bränna allt sammans på altaret som ett offer till Herren, för brännoffer är något som Herren uppskattar. Om brännoffret är en fågel ska det vara antingen en turturduva eller en ung duva. Prästen ska bära fram fågeln till altaret och vrida nacken av den. Den ska brännas på altaret och blodet ska rinna ut vid sidan av altaret. Den orena krävan ska tas ut och kastas på östra sidan av altaret i askan. Den som offrar ska ta fågeln i vingarna och fläka upp den utan att slita den i stycken. Prästen ska sedan bränna den på altaret som ett välluktande offer till Herren. Kapitel 2. Den som vill bära fram ett spisoffer till Herren ska ta fint mjöl, hälla olivolja över det och sedan lägga rökelse ovanpå. Sedan ska prästen ta en handfull av detta och bränna offret på altaret, och Herren ska se på det med uppskattning. Det som blir kvar tillhör Aaron och hans söner. Allt sammans räknas som ett heligt brännoffer till Herren. Om bröd som är bakat i ugn ges som offer till Herren måste det vara gjort av fint mjöl blandat med olivolja. Kakor ska vara bakade utan jäst eller surdeg och med olivolja. Om offret är gräddat på ett galler ska det vara av fint mjöl utan jäst blandat med olivolja. Bryt i småbitar och häll olja över det. Detta är också en form av spisoffer. Om ditt offer är tillagat i en panna ska det också vara av fint mjöl blandat med olivolja. Vilket av dessa tillredningssätt ni än väljer ska ni sedan ge spisoffret till prästen, och han ska ta det till altaret för att bära fram det inför Herren. Prästerna ska bara bränna en del av offret som altaroffer. Resten tillhör prästerna. Detta är ett heligt brännoffer inför Herren. Använd aldrig jäst i ett spisoffer av mjöl. Varken jäst eller honung får brännas inför Herren. Ni kan offra bröd med jäst och honung som förstlingsoffer vid skördetiden, men inte som brännoffer. Alla spisoffer måste vara beströdda med salt som en påminnelse om Guds förbund. Som förstlingsoffer ska du ta färska ax som du krossar och rostar. Häll olivolja över och lägg rökelse på offret, för det är ett spisoffer. Sedan ska prästerna bränna en del av den krossade säden blandad med olivolja och all rökelse som ett eldsoffer inför Herren. Kapitel 3. När någon vill ge ett tackoffer till Herren kan han använda antingen en tjur eller en ko. Men djuret måste vara helt friskt om det ska offras åt Herren. Den som offrar djuret ska lägga sin hand på dess huvud och slakta det vid ingången till tabernaklet. Sedan ska Arons söner stänka blodet på altarets alla sidor och som brännoffer inför Herren bära fram fettet som täcker kroppens inre delar. De båda njurarna med det fett som sitter på låren samt fettet runt levern. Det ska brännas ovanpå brännoffret som ligger på elden. Detta offer kommer att bli mycket uppskattat av Herren. Om en get eller ett får används som tackoffer till Herren får det inte ha något fel, och det kan antingen vara en hanne eller hona. Om det är ett lamm ska den som bär fram det lägga sin hand på dess huvud och slakta det vid ingången till tabernaklet. Prästerna ska stänka blodet på altarets alla sidor och lägga det feta, svansen, avhuggen in vid ryggraden fettet som täcker de inre organen med de båda njurarna och fettet som sitter på låren samt på levern på altaret som ett eldsoffer åt Herren. Om någon bär fram en get som offer till Herren ska han lägga sin hand på dess huvud och slakta den vid ingången till tabernaklet. Prästerna ska stänka dess blod på altarets alla sidor och ska som brännoffer till Herren på altaret offra fettet som täcker de inre organen, de båda njurarna och fettet som sitter på låren och runt levern. Det är ett brännoffer som Herren uppskattar. Allt fett tillhör Herren. Det är en fastställd lag för all framtid att ni inte ska äta vare sig fett eller blod. Kapitel 4. Herren gav också följande föreskrifter till Mose. Säg till Israels folk att dessa lagar gäller för dem som oavsiktligt bryter mot någon av mina föreskrifter. Om den smorde prästen syndar oavsiktligt och drar skuld över folket, måste han offra en ung, felfri tjur som ett syndoffer inför Herren. Han ska föra fram den till ingången till tabernaklet, lägga sin hand på dess huvud och slakta den inför Herren. Sedan ska prästen bära in något av djurets blod i tabernaklet, doppa sitt finger i blodet och stänka det 7 gånger inför Herren, framför förhänget till det allra heligaste. Prästen ska sedan stryka en del av blodet på rökelsealtarets horn. Resten av blodet ska hällas ut vid foten av brännofferaltaret, vid ingången till tältet. Sedan ska han ta fettet runt inälvorna, de båda njurarna och fettet runt dem, fettet på låren och på levern, och bränna det som ett eldsoffer, precis som man gör med tjuren eller kon när man bär fram tackoffer. Men det som blir kvar av den unga tjuren, hud, kött, huvud, inälvor och tarmar ska föras bort till den utvalda och rena plats utanför lägret dit askan bärs från altaret. Där ska allt sammans brännas upp med ved. Om hela Israels folk syndar utan att förstå det genom att göra något som Herren har förbjudit är det ändå skyldigt. När man har insett detta ska en ung tjur offras som syndoffer och föras fram till tabernaklet. Där ska folkets ledare lägga sina händer på djurets huvud och slakta det inför Herren. Sedan ska den smorde prästen bära in en del av dess blod i tabernaklet, doppa sitt finger i blodet och stänka 7 gånger inför Herren framför förhänget. Därefter ska han stryka blod på hornen på altaret i tabernaklet inför Herren. Och resten av blodet ska hällas ut vid foten av brännofferaltaret vid ingången till tältet. Allt fett ska tas bort och brännas på altaret. Han ska följa samma procedur som när man bär fram syndoffer. På så sätt ska prästen skaffa försoning för folket, och var och en ska bli förlåten. Prästen ska släpa ut den offrade tjuren utanför lägret och bränna den där, precis som om den varit ett syndoffer för en enskild person. Men vid dessa tillfällen gäller offren för hela folket. Om någon av ledarna syndar utan att inse det och gör sig skyldig till olyden mot Guds lagar, ska han, så snart detta blir klart för honom, som offer bära fram en felfri bock. Han ska lägga sin hand på dess huvud och slakta den på samma plats som han slaktar brännoffren, och sedan ska han bära fram offret inför Herren. Detta är hans syndoffer. Sedan ska prästen ta en del av blodet och stryka det med sitt finger på hornen till brännofferaltaret. Resten av blodet ska hällas ut vid foten av altaret. Allt fett ska brännas upp på altaret, alldeles som om det var fettet från ett tackoffer. På så sätt ska prästen försona ledarens synd, och han ska få förlåtelse. Om någon av folket syndar och inte inser det, är han skyldig. Men så snart han förstår det, ska han som offer bära fram en felfri bock till försoning för sin synd. Han ska föra fram den till det ställe där man slaktar djuren för brännoffren, lägga sin hand på syndoffret och slakta det. Prästen ska ta en del av blodet och med sitt finger stryka det på brännofferaltarets horn. Resten ska han hälla ut vid altarets fot. Allt fettet ska tas ut precis som vid ett tackoffer. Prästen ska bränna det på altaret och Herren ska ta emot offret med välbehag. På så sätt blir mannens synd försonad och han får förlåtelse. Men om han väljer att bära fram ett lamm som syndoffer ska det vara en felfri hona. Han ska leda fram det till det ställe där brännoffren slaktas, lägga sin hand på dess huvud och slakta det som ett syndoffer. Prästen ska ta en del av blodet och med sitt finger stryka det på brännofferaltarets horn, och resten av blodet ska hällas ut vid altarets fot. Fettet ska tas bort, som när man bär fram lamm till tackoffer. Och prästen ska bränna det på altaret ovanpå det brännoffer som offrats till Herren. Prästen skaffar på så sätt försoning för den som syndat och hans synd blir försonad. Kapitel 5. Den som vägrar att vittna om vad han vet om ett brott blir medskyldig till det. Den som rör vid något som är orent, till exempel ett dött djur som är förbjudet att äta, vare sig det är vilt eller tamt, är skyldig. Även om han inte märker när han rör vid det. Den som rör vid något orent från en människa bär på skuld, så snart han märker att han har rört vid detta. Om någon avlägger ett löfte utan att tänka sig för, vare sig det gäller en god eller dålig sak, är han skyldig när han inser sitt dåraktiga löfte. Var och en som är skyldig i någon sak ska bekänna sin synd och som offer för sin skuld bära fram ett lamm eller en get av honkön till Herren. Prästen ska skaffa försoning för honom och han ska bli befriad från sitt löfte. Om han är så fattig att han inte kan offra ett lamm till Herren ska han ta 2 turturduvor eller 2 unga duvor. En av fåglarna ska vara hans syndoffer och en hans brännoffer. Prästen ska som syndoffer bära fram den fågel som han först får. Han ska vrida nacken av den utan att skilja huvudet från kroppen. Sedan ska han stänka en del av blodet på sidan av altaret och resten ska tömmas ut vid foten av altaret. Detta är syndoffret. Därefter ska han offra den andra fågeln som ett brännoffer på föreskrivet sätt. På så sätt ska prästen skaffa försoning för mannens synd och denne får därigenom förlåtelse. Om han är så fattig att han inte ens kan bära fram 2 turturduvor eller 2 unga duvor som syndoffer får han istället ta 3,5 liter fint mjöl. Han får inte blanda det med olivolja eller lägga rökelse på det eftersom det är ett syndoffer. Han ska ge det till prästen och denne ska ta en handfull av det och bränna det på altaret. Precis som vilket annat brännoffer som helst som är föreskrivet av Herren. Det ska vara hans syndoffer. På så sätt ska prästen skaffa försoning för honom och för all synd av det här slaget och han ska få förlåtelse. Resten av mjölet ska tillhöra prästen, precis som när det gäller spisoffer. Herren sa till Mose, om någon syndar genom att ouppsåtligt orena det som är helgat åt Herren ska han leda fram en felfri bagge som skuldoffer till Herren, värd lika mycket som de böter du fastställt för honom. Han ska ersätta det heliga som han orenat eller tiondet han undanhållit genom att betala dess fulla värde och därtill 20%. Han ska ge det till prästen och prästen ska skaffa försoning för honom med baggen som skuldoffer och han ska då få förlåtelse. Den som bryter mot någon Guds lag utan att märka det räknas under alla förhållanden som skyldig och måste ge ett offer motsvarande det värde som Mose föreskrivit. Det offret ska vara en felfri bagge som ska föras till prästen som skuldoffer. Prästen ska skaffa försoning genom den så att den skyldige blir förlåten. Djuret måste offras som ett skuldoffer, för mannen är skyldig inför Herren. Kapitel 6. Herren sa till Mose, om någon syndar mot mig genom att inte lämna tillbaka en pant för något han lånat ut eller hyrt ut, eller genom att vägra återlämna något som han fått sig anförtrott, eller om han förnekar att han innehar något som han fått genom rån eller utpressning av sin medmänniska, eller om han hittat något som andra har tappat men inte erkänner det, ska han, den dag det visar sig att han är skyldig till en sådan synd, återlämna till ägaren det han tagit plus 20% i böter. Samma dag ska han skaffa fram sitt skuldoffer. Det ska bestå av en felfri bagge. Han ska leda fram den till prästen och prästen ska skaffa försoning för honom inför Herren och han ska då få förlåtelse. Sedan sa Herren till Mose, ge Aaron och hans söner de här föreskrifterna beträffande brännoffren. Brännoffren ska ligga kvar på altarets härd hela natten och elden ska hållas vid liv. Följande morgon ska prästen ta på sig sina kläder och underkläder av linne. Ta bort askan som finns kvar efter brännoffret och lägga den vid sidan av altaret. Sedan ska han byta kläder och bära askan utanför lägret till en plats som är ren för detta ändamål. Under tiden måste elden på altaret hållas brinnande. Den får inte slockna. Prästen ska lägga på färsk ved varje morgon, placera de dagliga brännoffren ovanpå den och bränna fettet från det dagliga tackoffret. Elden på altaret måste ständigt hållas brinnande. Den får aldrig slockna. Det här är föreskrifterna angående spisoffret. Arons söner ska bära fram det till altaret och offra det inför Herren. Prästen ska sedan ta en handfull av det fint malda mjölet med den inblandade olivoljan och all rökelsen och bränna det på altaret inför Herren som en utvald del åt honom. Och det ska då med uppskattning tas emot av honom. Sedan han tagit denna handfull ska resten av mjölet tillfalla Aron och hans söner till mat. Det ska ätas utan gäst på templets förgård. Var noga med att det är utan gäst. Jag har gett prästerna denna del av brännoffren som gjorts i ordning åt mig. Men allt sammans är mycket heligt, precis som syndoffret och skuldoffret. Det får ätas av manliga ättlingar till Aron, präster i kommande generationer. Var och en som rör vid detta blir helig. Herren sa till Mose, på den dag när Aron och hans söner blir smorda till och avskilda för sin uppgift som präster ska de bära fram ett spisoffer till Herren av 3,5 liter fint mjöl. Hälften ska offras på morgonen och hälften på kvällen. Det ska tillagas på en plåt. Man ska använda olivolja. Det ska gräddas väl och sedan bäras fram som ett offer till Herren, ett offer som man uppskattar mycket. När prästernas söner ersätter sina fäder ska de insättas i tjänsten genom att bära fram samma offer den dag de blir smorda. Detta är en evig lag. Dessa offer ska brännas upp helt inför Herren. Ingenting av det får ätas. Sedan sa Herren till Mose, säg till Aron och hans söner att det här är föreskrifterna angående syndoffren. Dessa offer är högheliga och ska slaktas inför Herren på den plats där offerdjuren slaktas. Prästen som leder ceremonin ska äta det på den heliga platsen framför tabernaklet. De som rör vid detta kött blir heliga. Om något av blodet kommer på deras kläder måste dessa tvättas på en helig plats. Lerkrukan som köttet kokats i måste slås sönder. Om det är ett kopparkärl som används ska det skuras och sköljas mycket noga. Alla manliga medlemmar av prästsläkten får äta av detta offer, för det är högheligt. Men de får inte äta syndoffret, om något av dess blod tagits in i tabernaklet för att skaffa försoning. Den döda kroppen måste då helt brännas upp i eld inför Herren. Kapitel 7. Här följer föreskriften angående det högheliga skuldoffret. Offerdjuret ska slaktas på den plats där brännofferdjuren slaktas. Och dess blod ska stänkas på alla sidor av altaret. På altaret ska prästen offra allt dess fett, och även svansen och fettet som finns runt inälvorna. De båda njurarna och fettet runt om, nära låren och fettet runt levern, som ska tas ut med njurarna. Prästerna ska bränna detta på altaret, som ett skuldoffer till Herren. Bara manliga medlemmar av prästsläkten får äta av den slaktade kroppen, och den måste ätas på en helig plats, för det är ett högheligt offer. Samma föreskrifter gäller beträffande både syndoffret och skuldoffret. Köttet ska lämnas till mat åt en präst som är ansvarig för försoningsceremonin. Om offret är ett brännoffer ska djurets hud också tillfalla prästen. Prästerna som bär fram folkets spisoffer till Herren ska få det som är kvar av offret när ceremonin är över. Denna regel tillämpas alltid, oavsett hur offret är tillrätt. Alla andra spisoffer, vare sig de är blandade med olja eller inte, tillfaller också Arons söner. Här är föreskrifterna angående de tackoffer som frambärs till Herren. Ett tackoffer ska bestå av bröd, bakat utan jäst tillsammans med osyrade rån, smorda med olivolja och bröd av fint mjöl och olivolja som knådats väl. Detta tackoffer, som frambärs som lovoffer, ska också innehålla kakor av syrat bröd. En av varje slag ska bäras fram inför Herren och tillfaller sedan den präst som stänker av blodet från offerdjuret. Sedan djuret blivit offrat och framburet inför Herren som ett lovoffer, för att speciell tacksamhet visas honom, ska köttet ätas upp samma dag, och ingenting får lämnas kvar för att ätas följande dag. Men om någon bär fram ett slaktoffer som inte är ett tackoffer, utan gör det därför att han avgett ett löfte, eller helt enkelt ger det frivilligt till Herren, kan den del som inte äts upp samma dag som offret bärs fram ätas följande dag. Om något däremot blir kvar till den tredje dagen måste det brännas. Om något av det äts på den tredje dagen kommer Herren inte att godkänna det. Offret kommer inte att ha något värde och inte heller räknas den till godo som bar fram det. Prästen som äter det drar på sig skuld, för det är avskyvärt inför Herren, och den person som äter det måste svara för sin synd. Kött som kommer i beröring med något som är orent får inte ätas. Kött får bara ätas av den som själv är ren. Om en präst som är oren äter av tackoffret ska han skiljas från sin släkt, för han har orenat det som är helgat. Den som rör vid något som enligt föreskriften är orent, vare sig det kommer från en människa eller ett orent djur, och sedan äter kött från tackoffret, ska utstötas ur sin släkt, för han har orenat det som är heligt. Sedan sa Herren till Mose: säg till Israels folk att aldrig äta fett, vare sig från oxar, får eller getter. Fettet från ett djur som dör av sjukdom eller blir anfallet och dödat av vilda djur kan användas till annat, men får aldrig ätas. Den som äter fettet från ett djur som burits fram som eldsoffer till Herren ska stötas ut ur sin släkt. Ät aldrig blod, vare sig från fåglar eller från andra djur, var ni än bor. Den som gör det ska uteslutas ur sin släkt. Och Herren sa till Mose: säg till Israels folk att den som vill bära fram ett tackoffer till Herren måste överlämna offergåvan personligen. Han ska bära fram fettet och bringan, och det ska överlämnas till Herren genom att man viftar med det framför altaret. Prästen ska bränna fettet på altaret, men bringan tillhör Aaron och hans söner, medan det högra låret ska lämnas till den tjänstgörande prästen. Jag har nämligen bestämt att bringan och låret ska vara gåvor från Israels folk till Aarons söner. Aaron och hans söner måste alltid få denna del av offret. Det är deras betalning. Det ska skiljas från brännoffret och ges till alla som blivit utsedda att tjäna Herren som präster, till Aaron och hans söner. För på den dag när Herren smorde dem befallde han att Israels folk skulle ge dessa delar till dem. Detta är deras rätt för alla tider, släkte efter släkte. Så löd föreskrifterna för brännoffret, spisoffret, syndoffret, skuldoffret, invigningsoffret och tackoffret. Dessa föreskrifter gavs till Mose av Herren på berget Sinai för att folket skulle veta hur de skulle bära fram offer till Gud i Sinaiöken. Kapitel 8. Herren sa till Mose: ta med dig Aaron och hans söner, deras prästkläder, smörjelseoljan, den unga tjuren till syndoffret, de två baggarna och korgen med brödet, som är bakat utan gäst, och samla hela Israel vid tabernaklet. Mose gjorde som Herren sagt, och när allt folket var samlat sa han: det som jag nu ska göra har Herren befallt. Sedan tog han Aaron och hans söner och tvättade dem med vatten. Han klädde på Aaron rocken, skärpet, kåpan och efoden med dess vackert vävda bälte. Sedan satte han på honom bröstskölden och lade urim och tummim i en ficka på skölden. På Arons huvud satte han turbanen med dess guldplatta, det heliga diademet, precis som Herren hade befallt honom. Sedan tog Mose smörjelseoljan och stänkte den på tabernaklet och på varje sak som fanns inne i det, för att på så sätt helga allt. När han kom till altaret stänkte han 7 gånger på det, och likaså på altarets tillbehör och på tvättfatet och dess ställning för att helga det. Han hällde smörjelseolja på Arons huvud för att på så sätt avskilja honom för hans tjänst. Sedan satte Mose på Arons söner deras mantlar med bälten och huvudbindlar, precis som Herren hade befallt honom. Sedan tog han den unga tjuren till syndoffret, och Aaron och hans söner lade sina händer på dess huvud. Därefter slaktade Mose den. Med sitt finger strök han en del av blodet på altarets 4 horn, men också på själva altaret för att helga det, och hällde ut resten av blodet vid altarets fot. På så sätt invigde han det och renade det. Han tog fettet som satt på inälvorna, fettet runt levern, de båda njurarna och fettet runt dem, och brände allt sammans på altaret. Den unga tjurens kropp och dess hud och inälvor brändes utanför lägret, som Herren hade befallt Mose. Sedan bar han fram baggen till brännoffret. Aaron och hans söner lade sina händer på dess huvud, och Mose slaktade den och stänkte av blodet på altarets alla sidor. Sedan styckade han baggen och brände upp styckena, huvudet och fettet. Därefter tvättade han inälvorna av benen med vatten och brände upp dem på altaret, så att hela baggen brändes upp inför Herren. Det var ett brännoffer som Herren uppskattade mycket. De befallningar Herren hade gett Mose följdes in i minsta detalj. Sedan bar Mose fram den andra baggen för invigningen. Aaron och hans söner lade sina händer på dess huvud. Mose slaktade den, tog av dess blod och strök på Aarons högra örsnibb, högra tumme och högra stortå. Sedan gjorde han likadant med Aarons söner på deras högra örsnibbar, högra tummar och högra stortår. Resten av blodet stänkte han på altarets sidor runt om. Därefter tog han fettet, svansen, fettet runt de inre organen och runt levern, de båda njurarna med deras fett och det högra lårstycket och placerade ovanpå detta ett osyrat rån, en kaka smord med olivolja och en skiva bröd, allt sammans hämtat från den korg som hade ställts inför Herren. Allt detta lades i händerna på Aaron och hans söner för att de skulle bära fram det inför Herren genom att vifta med det framför altaret. Mose tog sedan tillbaka viftoffret från dem och brände det på altaret tillsammans med brännoffren till Herren, och Herren var mycket nöjd med dessa offer. Mose tog också bringan och bar fram den inför Herren genom att vifta med den framför altaret. Detta var Moses del av invigningsoffret, precis som Herren hade föreskrivit. Han tog sedan av smörjelseoljan och lite av blodet som hade blivit stängt på altaret och stänkte det både på Aaron och hans kläder och på hans söner och på deras kläder. På så sätt invigde han Aaron och hans söner till tjänst inför Herren. Sedan sa Mose till Aaron och hans söner: koka köttet vid tabernaklets ingång och ät det tillsammans med brödet som finns i invigningskorgen, precis som jag har sagt till er. Det som blir kvar av köttet och brödet måste brännas upp. Ni får inte lämna tabernaklets ingång på 7 dagar, för er invigning ska pågå i 7 dagar. Sedan fastslog Mose än en gång att allt han hade gjort den dagen eller tänkt att göra hade blivit befallt av Herren för att ge dem försoning. Och på nytt påminde han Aaron och hans söner om att de måste stanna vid tabernaklets ingång dygnet runt i en vecka. Om ni lämnar den kommer ni att dö. Det är vad Herren har sagt, sa han till dem. Aaron och hans söner gjorde därför allt precis så som Herren hade befallt Mose. Kapitel 9. På den 8:e dagen av invigningen kallade Mose samman Aaron och hans söner och de äldste i Israel. Han sa till Aaron att ta en tjurkalv från jorden till syndoffer och en felfri bagge till brännoffer och offra dem inför Herren. Mose sa till honom: säg till Israels folk att välja ut en bock till syndoffer och en kalv och ett lamm till brännoffer. Båda ska vara årsgamla och felfria. Dessutom ska folket föra fram ett tackoffer inför Herren bestående av en tjur och en bagge och ett spisoffer av mjöl blandat med olivolja. Idag ska nämligen Herren uppenbara sig för dem. De ledde alltså fram allt detta till tabernaklets ingång som Mose hade befallt, och folket kom och ställde sig inför Herren. Mose sa till dem: när ni följer de föreskrifter Herren har gett ska han uppenbara sin härlighet för er. Sedan bad Mose Aaron att gå fram till altaret, offra syndoffret och brännoffret och skaffa försoning först för sig själv och sedan för folket genom de offer för folket som Herren hade befallt. Aaron gick alltså fram till altaret och slaktade kalven som ett offer för sin egen synd. Hans söner samlade upp blodet åt honom och han doppade sitt finger i det, strök det på altarets 4 horn och hällde ut resten vid foten av altaret. På altaret brände han enligt Herrens befallning till Mose upp njurarna, fettet runt dessa och det fett som omslöt levern. Men köttet och huden brände han upp utanför lägret. Därefter slaktade han brännoffer djuret, hans söner samlade upp blodet och han stänkte det på altarets alla sidor. De bar fram det till honom stycke efter stycke av djuret, även dess huvud, och han brände upp allt sammans på altaret. Sedan tvättade han inälvorna och benen och offrade också detta på altaret som ett brännoffer. När detta var utfört bar han fram folkets offer. Han slaktade bocken och offrade den på samma sätt som han gjort med sitt eget syndoffer. På så sätt offrade han brännoffer till Herren i överensstämmelse med de föreskrifter Gud hade gett. Sedan bar han fram spisoffret. Han tog en handfull av det och brände det på altaret i tillägg till morgonens regelbundna offer. Han slaktade tjuren och baggen, folkets tackoffer. Arons söner bar fram blodet till honom och han stänkte det på altarets alla sidor. Han samlade sedan fettet från tjuren och baggen, fettet från deras svansar, fettet som omsluter inälvorna och fettet runt njurarna och levern. Fettet placerades på dessa djurs bringor och Aron brände upp detta på altaret. Men han viftade med bringorna och högra låret sakta inför Herren som ett viftoffer, precis som Mose hade befallt. Därefter välsignade Aron folket med sina händer utsträckta mot dem och kom sedan ner från altaret. Mose och Aron gick in i tabernaklet och när de kom ut igen välsignade de folket och Herrens härlighet visade sig för hela folket. Eld kom då ner från Herren och förtärde brännoffret och fettet på altaret. När folket såg detta jublade de och föll ner på marken inför Herren. Kapitel 10. Men Arons söner Nadab och Abihu placerade ohelgad eld i rökelsekaren, lade rökelse på elden och frambar rökelsen som ett offer inför Herren, helt i strid med vad Herren just hade befallt dem. Därför kom eld ner från Herren och förtärde dem. Då sa Mose till Aron: detta är vad Herren menade när han sa: jag ska visa mig helig bland dem som söker mig och står mig nära, och jag ska förhärligas inför allt folket. Aron sa inte ett enda ord. Mose skickade sedan efter Arons kusiner, Misael och Elsafan, söner till Uziel, och sa till dem: gå och hämta era vänners förkolnade kroppar från tabernaklet och bär ut dem utanför lägret. De gick då och hämtade dem och bar ut dem utanför lägret i deras mantlar. Mose sa sedan till Aron och hans söner Eleasar och Itamar: ni ska inte sörja. Låt inte ert hår vara okammat som ett tecken på sorg och riv inte sönder era kläder. Om ni gör det kommer Gud att döda er också och hans vrede drabbar då hela folket. Men era släktingar och alla andra i Israel kan sörja Nadabs och Abihus död i den fruktansvärda eld Herren sände. Men ni får inte lämna tabernaklet, för då kommer ni att straffas med döden, för Herrens smörjelseolja är över er. De gjorde precis som Mose hade befallt. Sedan sa Herren till Aron: drick aldrig vin eller starka drycker när du ska gå in i tabernaklet, för då kommer du att dö. Den regeln gäller också dina söner och deras ättlingar från generation till generation. Er plikt är att vara folkets domare och lära dem skillnaden mellan heligt och oheligt, rent och orent, och att undervisa om de lagar som Herren gett genom Mose. Sedan sa Mose till Aron och de av hans söner som fanns kvar i livet, Eleasar och Itamar: ta vad som är kvar av spisoffret när en handfull av det har blivit bränt på altaret. Offret är högheligt. Därför måste ni äta det i helgedomen på en helig plats. Den delen av eldsoffret till Herren tillhör er och era söner, för det har jag fått befallning om. Men bringan och låret som burits fram till Herren som viftoffer kan ätas på vilken helig plats som helst. De tillfaller er och era söner och döttrar som mat. Det är en del av Israels folks tackoffer. Folket ska bära fram låret tillsammans med bringan som blev offrad när fettet brändes upp, och detta ska bäras fram inför Herren som ett viftoffer. Sedan tillfaller det er och er familj, för det har Herren befallt. Sedan letade Mose överallt efter bocken till syndoffret och upptäckte då att den hade blivit uppbränd. Då blev han rasande på Eleasar och Itamar, Arons återstående söner. Varför har ni inte ätit upp syndoffret i helgedomen? Frågade han. Offret är högheligt och Gud har gett det för att ta bort folkets skuld och skaffa försoning för dem inför Herren. Eftersom blodet inte fördes in i helgedomens inre skulle ni ha ätit det där som jag sa till er. Men Aron sa till Mose: de offrade sitt syndoffer och sitt brännoffer inför Herren, men skulle det ha behagat Herren att jag hade ätit syndoffret på en sådan här dag? När Mose hörde detta lät han sig nöja. Kapitel 11. Sedan sa Herren till Mose och Aron: säg till Israels folk att de får äta de djur som har helt kluvna klövar och som idisslar. Det betyder att följande djur är orena och inte får ätas: kamelen, klippgrävlingen och haren som idisslar men inte har klövar, och svinet som har klövar men inte idisslar. Ni ska inte äta deras kött eller röra vid deras döda kroppar. Det är förbjuden mat för er. Av fiskar kan ni äta allt som har fenor och fjäll, vare sig de fångas i floderna eller i havet. Men allt annat som lever i vatten är otillåten föda. Ni får inte äta deras kött eller ens röra vid deras döda kroppar. Jag upprepar, allt som lever i vatten och inte har fenor och fjäll är otillåtet. Bland fåglarna är det dessa ni inte får äta. Örn, lammgam, havsörn, alla arter av falk, glada, alla arter av korp, struts, nattkärra, fiskmås, alla arter av hök, uggla, havstjäder, ibisfågel, sumphöna, pelikan, asgam, häger, alla arter av regnpipare, härfågel och fladdermus. Flygande insekter som går på sina ben får inte ätas, med undantag av de som hoppar, gräshoppor av alla slag, både den vanliga gräshoppan och syrsan. Alla andra insekter är förbjuden föda. Den som rör vid deras döda kroppar ska vara oren till kvällen och måste omedelbart tvätta sina kläder. Han ska hållas isolerad ända till kvällen eftersom han är oren. Ni blir också orena genom att röra vid djur som bara har delvis kluvna hovar eller djur som inte idisslar. Djur som går på tassar är också förbjuden föda. Den som rör vid ett sådant djurs döda kropp ska vara oren till kvällen, och den som bär bort den döda kroppen ska tvätta sina kläder och vara oren till kvällen, för det är förbjudet för er att ens röra vid dem. Av de smådjur som springer eller krälar på marken är dessa förbjudna för er. Vessla, jordrotta, den stora ödlan, geckoödla, mus, den lilla ödlan, snigel och kameleont. Den som rör deras döda kroppar ska vara oren ända till kvällen. Om den döda kroppen faller ner på något så ska det också vara orent, vare sig det är av trä eller tyg, en matta eller en säck. Det som djuret kommer i beröring med måste läggas i vatten och är orent till kvällen, men sedan kan det användas igen. Om djuret faller i ett lerkärl blir det som finns i kärlet orent och kärlet måste slås sönder. Om vattnet som används till att tvätta det, som är orent, kommer i beröring med föda så blir den orent. Drycker i orena kärl blir också orena. Om den döda kroppen från ett sådant djur kommer i beröring med en lerugn blir den orenad och måste slås sönder. Om djuret hamnar i en källa eller behållare där det finns vatten blir inte vattnet orenat, men den som tar upp den döda kroppen blir det. Och om den döda kroppen kommer i beröring med utsäde som ska sås på åken blir inte detta orenat, men om säden är våt och den döda kroppen faller på den blir säden orenad. Om ett djur som man får äta dör av sjukdom ska den som rör vid kroppen vara oren till kvällen. Den som äter dess kött eller bär bort den döda kroppen ska också tvätta sina kläder och vara oren till kvällen. Djur som krälar ska inte ätas. Detta gäller både de som tar sig fram på buken och de som har ben. Inget krälande djur med många ben får ätas, för det är orent. Orena inte er själva genom att röra vid dem. Jag är Herren er Gud. Håll er själva rena när det gäller detta, och var heliga, för jag är helig. Orena er därför inte genom att röra något av dessa djur som krälar på jorden, för jag är Herren, som ledde er ut ur Egyptens land för att vara er Gud. Ni måste därför vara heliga eftersom jag är helig. Detta är lagarna beträffande de fyrfota djuren, fåglarna och allt som simmar i vattnet eller krälar på jorden. Ni måste kunna skilja på vilka som är rena och kan ätas och vilka som är orena och inte får ätas. Kapitel 12. Herren bad Mose att ge följande föreskrifter till Israels folk. När en pojke föds ska modern förklaras oren i 7 dagar och leva under samma restriktioner som när hon har sin menstruation. På den 8:e dagen ska hennes son omskäras. Medan hon under de följande 33 dagarna genomgår sin reningsperiod får hon inte röra vid något som är heligt och inte heller gå in i tabernaklet. Om det är en flicka som föds ska modern vara oren i 2 veckor och under den tiden gäller samma föreskrifter som under menstruationen. Sedan ska hennes reningsperiod pågå ytterligare 66 dagar. När dessa reningsdagar är över ska hon föra fram ett årsgammalt lamm som brännoffer och en ung duva eller en turturduva som syndoffer. Hon ska föra fram dem till prästen vid ingången till tabernaklet och prästen ska offra dem inför Herren och skaffa försoning för henne. Sedan ska hon vara ren igen efter sina blödningar. Detta är reglerna vid barnafödande. Om hon är allt för fattig för att föra fram ett lamm ska hon ta 2 turturduvor eller 2 unga duvor. Den ena ska vara till brännoffret och den andra till syndoffret. Prästen ska skaffa försoning för henne med dessa så att hon blir fullständigt ren igen. Kapitel 13. Herren sa till Mose och Aron: om någon lägger märke till en svullnad, ett utslag, en böld eller en ljus fläck på sin hud, kan man misstänka spetälska. Han ska då föras till prästen Aron eller till någon av dennes söner för att undersökas. Om håret på det sjuka stället har vitnat och om det ser ut som om fläcken trängt djupare än huden, är det spetälska och prästen måste förklara honom spetälsk. Men om den vita fläcken inte tycks ha trängt djupare ner än till huden och håret på det angripna stället inte har vitnat, ska prästen hålla honom isolerad i 7 dagar. När den tiden har gått ska prästen undersöka honom igen på den 7:e dagen. Och om fläcken inte har förändrats och inte spritt sig, måste prästen låta honom sitta isolerad ytterligare 7 dagar. Sedan ska han undersöka honom än en gång på den 7:e dagen. Och om märken av sjukdomar har bleknat och inte spritt sig, ska prästen meddela att han är ren. Det var då bara ett ofarligt utslag och mannen behöver bara tvätta sina kläder för att bli ren. Men om fläcken sprider sig på huden, sedan han en gång varit hos prästen för att undersökas, måste han visa upp sig för prästen igen. Och om denne då konstaterar att fläcken har spritt sig, måste han förklaras som spetälsk och oren. När någon som är misstänkt för att ha spetälska ska bli förd till prästen, ska prästen se efter om det finns en svullnad med vitnat hår på det angripna stället, eller om en böld håller på att uppstå. Om han finner dessa symptom är det ett säkert fall av spetälska och prästen ska förklara honom för oren. Mannen behöver inte isoleras i avvaktan på ytterligare undersökning för han är utan tvekan sjuk. Men om prästen ser att spetälskan har brutit ut och spritt sig över hela kroppen, från huvudet till fötterna, då ska prästen förklara honom botad från spetälska, för han har blivit alldeles vit, han är ren. Men om det finns ställen där huden är borta, ska han förklara spetälsk. Det är bevisat genom att huden fallit av köttet. Men om dessa angripna ställen blir vita, ska den spetälska gå tillbaka till prästen för att bli undersökt på nytt. Om fläckarna verkligen har blivit vita, ska prästen förklara honom ren. Om någon har en böld på sin kropp och den är läks, men lämnar kvar en vit upphöjning eller en rödvit fläck, måste mannen gå till prästen för att undersökas. Om prästen ser att såret har trängt ner under huden, om håret på det angripna stället har blivit vitt, ska prästen förklara honom för oren, för spetälska har uppstått genom bölden. Men om prästen ser att det inte finns några vita hår på stället, om fläcken tycks vara helt ytlig och färgen där är grå, ska prästen hålla honom isolerad i 7 dagar. Om det onda sprider sig under den tiden, måste prästen förklara honom som spetälsk. Men om fläcken inte blir större, är den bara ett ärr efter bölden och prästen ska förklara honom ren. Om någon bränner sig och det i brännsåret blir en rödvit eller vit fläck, måste prästen undersöka den. Om håret vid brännsåret har blivit vitt och det ser ut att ha trängt djupare än huden, är det spetälska som har utvecklats och prästen måste förklara honom som spetälsk. Men om prästen inte upptäcker några vita hår på den ljusa fläcken och inte anser att den har trängt djupare ner än till huden och att den bleknar, ska prästen hålla honom isolerad i 7 dagar och undersöka honom igen på den 7:e dagen. Om fläcken sprider sig på huden måste prästen förklara honom som spetälsk. Men om den ljusa fläcken inte flyttat sig eller spritt sig över huden eller om den bleknat, är den bara ett ärr efter brännskadan och prästen ska förklara att mannen inte har spetälska. Om en man eller en kvinna har ett sår på huvudet eller hakan, ska prästen undersöka det. Om det ser ut att vara en infektion under huden, om man upptäcker gula hår i såret, måste prästen förklara den personen för spetälsk. Men om prästens undersökning visar att såret inte trängt djupare än huden och att det är svarta hår i det, då ska den som undersökts hållas isolerad i 7 dagar och sedan undersökas igen på den 7:e dagen. Om såret inte har spritt sig och inga gula hår visar sig och om infektionen inte tycks ha gått djupare än huden, ska man raka av håret runt det angripna stället, men inte i själva såret. Och prästen ska hålla den som undersöks isolerad ytterligare 7 dagar. Han ska undersökas igen på den 7:e dagen och om fläcken då inte har spritt sig och inte tycks ha trängt djupare än huden, ska prästen förklara honom frisk. Och sedan han tvättat sina kläder är han fri. Men om fläcken senare börjar sprida sig ska prästen efter en ny undersökning kunna förklara honom spetälsk utan att behöva bekräfta att det finns gula hår. Fast om det visar sig att såret inte sprider sig och svart hår växer upp på det angripna stället, då är han botad och inte spetälsk, och prästen ska förklara honom frisk. Om en man eller kvinna har vita fläckar på huden och dessa fläckar sedan blir svagare, är det inte spetälska utan en ofarlig hudinfektion. Om en man tappar håret innebär inte detta att han är spetälsk, även om han skulle bli helt skallig. Om håret faller av från främre delen av huvudet är det bara vanlig skallighet och inte spetälska. Men om det på det skalliga stället finns en rödvit fläck kan det vara spetälska som brutit ut. I så fall ska prästen undersöka honom, och om det är en rödvit upphöjning är han spetälsk, och prästen ska förklara honom som sådan. Den som konstateras ha spetälska måste riva sönder sina kläder, låta håret växa vilt, täcka nedre delen av ansiktet och ropa ut där han går fram: spetälsk, spetälsk. Så länge sjukdomen varar är han oren och måste bo avskilt utanför lägret. Om mögel misstänks i kläder eller andra föremål av ylle, linne eller läder och det finns en grön eller rödaktig fläck på plagget, är det troligen mögel, och då måste det föras fram till prästen för att undersökas. Prästen ska förvara det i 7 dagar, och på den 7:e dagen ska han granska det igen. Om fläcken har spritt sig är det skadligt mögel, och då måste man bränna upp föremålet, för möglet kommer att sprida sig. Det måste brännas upp i eld. Men om prästen finner att fläcken inte har spritt sig när han undersöker den igen på den 7:e dagen, ska han ge order om att man tvättar det misstänkta föremålet och sedan isolera det ytterligare 7 dagar. Om färgen inte förändrats efter de dagarna är det mögel, och föremålet ska brännas även om fläcken inte har spritt sig, för föremålet är infekterat alltigenom. Men om prästen ser att fläcken har bleknat sedan den tvättats, ska han skära bort den från kläderna eller det föremål det rör sig om. Om den sedan kommer tillbaka är det mögel, och han måste då bränna föremålet. Om det inte syns något efter tvättningen kan föremålet användas på nytt efter ännu en tvättning. Detta är bestämmelserna beträffande mögel på kläder eller föremål av skinn eller läder, och efter dessa regler ska det sedan fastställas om föremålen ska förklaras som skadliga eller ej. Kapitel 14. För den vars spetälska försvinner gav Herren Mose dessa föreskrifter. Prästen ska gå ut till den sjuke utanför lägret och undersöka honom. Om prästen ser att spetälskan är borta ska han skaffa 2 levande fåglar av något slag som man får äta, och sedan ta lite cederträ, ett schalakansrött snöre och några kvistar i såp att användas vid en reningsceremoni för den som blivit frisk. Prästen ska sedan ge befallning om att man slaktar den ena fågeln över ett lerkärl med friskt vatten. Den andra fågeln ska levande doppas i blodet tillsammans med cederträet, den röda tråden och i såpen. Sedan ska prästen 7 gånger stänka blodet på mannen som blivit botad från sin spetälska, och han ska förklara honom frisk och sedan låta den levande fågeln flyga sin väg. Därefter ska mannen som blivit frisk tvätta sina kläder, raka av sig allt hår och bada innan han får återvända till lägret. Men han måste vänta ytterligare 7 dagar innan han får gå in i sitt tält. På den 7:e dagen ska han på nytt raka av sig allt hår och skägg och båda ögonbrynen, tvätta sina kläder och bada, och sedan ska han förklaras vara fullkomligt ren från sin spetälska. Följande dag, den 8:e dagen, ska han ta 2 felfria lamm av hankön, ett felfritt årsgammalt lamm av honkön, 10 liter fint mjöl blandat med olivolja, ytterligare 0,5 liter olivolja. Sedan ska prästen som undersökt honom ställa mannen och hans offer inför Herren vid ingången till tabernaklet. Prästen ska ta 1 av lammen och olivoljan och offra det till Herren som ett skuldoffer genom att vifta med det framför altaret. Sedan ska han slakta offret där man slaktar syndoffer och brännofferdjur vid tabernaklet. Skuldoffret ska sedan ges till mat åt prästen, precis som när man bär fram syndoffer. Det är ett högheligt offer. Prästen ska ta blodet från skuldoffret och stryka det på högra örsnibben på mannen som blivit frisk, och också på hans högra hands tumme och på högra fotens stortå. Därefter ska prästen ta olivoljan, hälla den i sin vänstra hand, doppa sitt högra pekfinger i den och stänka den med sitt finger inför Herren 7 gånger. En del av oljan som prästen har kvar i handen ska han stryka på mannens högra örsnibb, på hans högra hands tumme och stortån på hans högra fot, precis som han gjort med blodet från skuldoffret. Resten av oljan i hans hand ska användas för att smörja mannens huvud. På så sätt ska prästen försona mannen inför Herren. Sedan måste prästen bära fram syndoffret och på nytt skaffa försoning för mannen som ska renas efter att han har haft spetälska. Efteråt ska prästen slakta brännoffredjuret och offra det tillsammans med spisoffret på altaret för att skaffa försoning för mannen, som därefter ska förklaras som ren. Om man är så fattig att han inte har råd med två lamm får han bära fram bara ett lamm av hankön för skuldoffret. Detta ska överlämnas till Herren under försoningsceremonin genom att man viftar med det framför altaret. Vidare kan han som spisoffer bära fram endast 3 liter fint mjöl blandat med olivolja och dessutom 1/2 liter extra olivolja. Han ska också bära fram 2 turturduvor och 2 unga duvor efter vad han har råd till och använda 1 av dem till syndoffer och 2 till brännoffer. Detta är alltså lagarna över hur man behandlar spetälska, klåda, mögel i kläder och hus och svullnade utslag och ljusa fläckar på huden. Genom dem kan man få reda på om något är orent eller ej. Det är därför dessa lagar är givna. Kapitel 15. Herren sa till Mose och Aaron att ge Israels folk följande instruktioner. Den man som har flytningar från sitt könsorgan är oren. Detta gäller inte bara när flytningen pågår, utan också en tid efter det att den upphört. Sängen han ligger på och allt han sitter på blir orent. Den som rör vid en oren säng blir också orent till kvällen och måste tvätta sina kläder och bada. Den som sitter där någon som är oren suttit är själv oren till kvällen och måste tvätta sina kläder och bada. Om den orene mannen rör vid någon utan att först ha tvättat händerna måste den han rört vid tvätta sina kläder, bada och vara oren till kvällen. Lerkärl som den orene rör vid ska slås sönder och träkar måste tvättas med vatten. När flytningen upphör ska han börja en 7 dagars reningsceremoni genom att tvätta sina kläder och bada i friskt vatten. På den 8:e dagen ska han ta 2 turturduvor eller 2 unga duvor och komma fram inför Herren vid ingången till tabernaklet och ge dem till prästen. Prästen ska offra dem där, den ena som syndoffer och den andra som brännoffer. På så sätt skaffar prästen försoning för mannen inför Herren för den flytning han haft. När en man haft sädesavgång ska han bada hela kroppen och vara oren till kvällen. Om sädesvätska kommit på kläderna ska dessa tvättas och sedan förbli orena till kvällen. Efter ett samlag måste både kvinna och man bada och de är orena till kvällen. När en kvinna har menstruation är hon oren i 7 dagar och under den tiden ska den som rör vid henne vara oren till kvällen. Det som hon ligger eller sitter på under den tiden blir orent. Den som rör vid hennes säng eller något hon sitter på ska tvätta sina kläder och bada för att bli oren till kvällen. En man som har samlag med henne under den tiden är oren i 7 dagar och varje säng som han ligger i ska vara oren. Om menstruationen fortsätter över den normala tiden eller kommer oregelbundet tillämpas samma regler som i vanliga fall så att det som kvinnan ligger på under den tiden blir orent precis som under hennes normala menstruationsperiod. Och på samma sätt förhåller det sig med allt hon sitter på. Den som rör vid hennes säng eller något hon sitter på blir oren och måste tvätta sina kläder, bada och betraktas som oren till kvällen. Om menstruationen har upphört efter 7 dagar är hon ren. På den 8:e dagen ska hon ta 2 turturduvor och 2 unga duvor och bära fram dem till prästen vid ingången till tabernaklet. Och prästen ska offra 1 som syndoffer och 1 som brännoffer och skaffa försoning för henne inför Herren för orenheten under hennes menstruation. På så sätt ska ni rena Israels folk från dess orenhet. I annat fall kommer de att dö därför att de orenar mitt tabernakel som finns bland dem. Detta är alltså lagen för en man som blir orenad genom flytning från sitt könsorgan eller genom sädesavgång och för en kvinnas menstruationsperiod. Den gäller också för en man som har samlag med en kvinna under denna period. Kapitel 16. Efter Arons söners död, när de kom inför Herren, sa Herren till Mose: "Varna din bror Aaron, så att han inte utan vidare går in i helgedomen, bakom förhänget där arken och benådningsplatsen finns. Ett sådant intrång kommer att straffas med döden. Jag är nämligen själv närvarande i molnet över benådningsplatsen." Här följer bestämmelserna för när och hur han får gå in dit. Han måste ha med sig en ung tjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. Han ska bada innan han klär på sig de speciella prästkläderna av linne, först underkläderna, sedan rocken med bältet och turbanen. Israels folk ska sedan ge honom två bockar till syndoffer och en bagge till brännoffer. Först ska han bära fram den unga tjuren som syndoffer för sig själv och därigenom skaffa försoning för sig och sin familj. Sedan ska han föra fram de båda bockarna inför Herren vid ingången till tabernaklet och kasta lott för att avgöra vilken som är Herrens och vilken han ska skicka iväg. Den bock som lotten faller på ska offras av Aaron som syndoffer. Den andra bocken ska få leva och ställas fram inför Herren. Försoningsceremonin ska genomföras och sedan ska den skickas ut i öknen som syndabock. När Aaron har offrat den unga tjuren som syndoffer för sig själv och sin familj ska han ta ett rökelsekar med glöd från Herrens altare, fylla sina händer med välluktande rökelse krossad till fint pulver och bära det innanför förhänget. Där ska han inför Herren placera rökelsen på glöden så att ett moln av rökelse täcker både benådningsplatsen över arken och stentavlorna med de 10 budorden. Genom att göra så ska han slippa dö. Han ska också ta en del av blodet från den unga tjuren och stänka det med sitt finger fram till på benådningsplatsen och sedan 7 gånger framför den. Därefter måste han gå ut och offra bocken som var avsedd för folkets syndoffer, bära in blodet innanför förhänget och stänka det på benådningsplatsen och framför den, precis som han gjorde med blodet från den unga tjuren. På så sätt ska han skaffa försoning åt det allra heligaste därför att det blivit orenat genom Israels folks synder och åt det heliga som finns mitt ibland folket och är omgivet av deras orenhet. Ingen annan människa får vara inne i det heliga när Aaron går in för att skaffa försoning i det allra heligaste. Inte förrän han kommit ut igen och har skaffat försoning åt sig själv och sitt hus och åt hela Israels folk. Då ska han gå ut till altaret inför Herren och skaffa försoning för det. Han måste stryka av blodet från den unga tjuren och från bocken på altarets horn och 7 gånger stänka av blodet med fingret på altaret för att därigenom rena det från Israels synd och helga det. När han har avslutat försoningsceremonin för det allra heligaste, det heliga och altaret, ska han föra fram den levande bocken. Och under det att han lägger sina båda händer på den bekänna Israels folks alla synder. Han ska lägga all deras synd på bockens huvud och skicka ut den i öknen, ledd av den man som blivit utsedd till uppgiften. Bocken ska alltså bära bort folkets synd till ett land där ingen bor och mannen ska släppa den lös ut i öknen. Därefter ska Aaron gå in i det heliga igen och ta av sig linnekläderna han tog på sig innan han gick in i det allra heligaste. Sedan ska han bada på en helig plats, ta på sig sina vanliga kläder igen och gå ut och bära fram sitt eget brännoffer och folkets brännoffer och på så sätt skaffa försoning åt sig själv och folket. Han ska också bränna upp fettet från syndoffret på altaret. Mannen som lät ut bocken i öknen ska efteråt tvätta sina kläder och bada innan han får komma tillbaka till lägret. Den unga tjuren och bocken för syndoffret, vilkas blod förts in av Aaron i helgedomen för att skaffa försoning, ska bäras ut utanför lägret och brännas tillsammans med huden och de inre organen. Den som bränner detta ska sedan tvätta sina kläder och bada innan han återvänder till lägret. Detta är en lag som alltid ska följas. Du får inte utföra något arbete på den 10:e dagen i 7:e månaden, utan den dagen måste du använda till självrannsakan och leva i enkelhet. Detta gäller både de som är födda i landet och de som är utlänningar och bor bland Israels folk. Detta är den dag då ni ska fira försoningen, då ni i Herrens ögon blev rena från alla era synder. Det är en vilodag, och den ska ni tillbringa i stillhet och enkelhet. Lagen gäller för all framtid. Denna ceremoni ska även i senare generationer utföras av den smorde överste prästen som blivit avskild för uppgiften efter sin förfader Aaron. Han ska vara den som tar på sig de heliga linnekläderna och skaffar försoning för det allra heligaste, det heliga altaret, prästerna och folket. Detta ska vara en evig lag för er, att skaffa försoning för Israels folks synder en gång om året. Aaron följde alla dessa föreskrifter som Herren gav Mose. Kapitel 17. Herren gav också Mose följande föreskrifter som gällde Aaron och prästerna och hela Israels folk. Den israelit som offrar en oxe, ett lamm eller en get på någon annan plats än vid tabernaklet gör sig skyldig till mord och ska uteslutas från gemenskapen med sitt folk. Syftet med denna lag är att hindra Israels folk att offra på fälten och istället få dem att bära fram sina offer till prästen vid ingången till tabernaklet och bränna fettet till en doft som Herren uppskattar och njuter av. Om de bär fram offren till prästen har han möjlighet att stänka av blodet på Herrens altare vid ingången till tabernaklet och bränna fettet som en doft Herren uppskattar och njuter av, istället för att folket ska offra till onda andar ute på fälten. Detta ska vara en bestående lag för er, från generation till generation. Jag upprepar, vare sig det är en israelit eller en främling som bor bland er, som frambär ett brännoffer eller slaktoffer någon annanstans än vid ingången till tabernaklet, där det ska frambäras till Herren, så ska han uteslutas från gemenskapen. Och jag ska vända mitt ansikte från den person som äter blod av något slag, vare sig det är en israelit eller en utlänning som bor hos er. Jag ska utrota honom ur hans folk. För livet finns i blodet, och jag har gett er blodet till att stänka på altaret till försoning för era liv. Det är blodet som ger försoning, därför att det är liv. Det är detta som ligger bakom min befallning till Israels folk, att varken de eller utlänningarna som bor bland dem ska äta blod. Den som går ut och jagar, vare sig det är en israelit eller en utlänning som bor bland er, och dödar något villebråd eller en fågel av något slag som får ätas, måste tömma ut blodet och täcka över det med jord, för livet finns i blodet. Det är därför jag har sagt till Israels folk att de aldrig ska äta blod, eftersom varje fyrfota djurs eller fågels liv är i dess blod. Den som äter blod måste utrotas. Var och en, infödd eller främling, som äter kött från ett självdött djur eller från ett djur som blivit dödat av ett rovdjur, måste tvätta sina kläder och bada och förbli oren till kvällen. Därefter ska han förklaras ren. Men om han inte tvättar sina kläder och badar får han ta sitt straff och alla konsekvenser av detta. Kapitel 18. Sedan befallde Herren Mose att säga till Israels folk: Jag är Herren er Gud. Var inte som hedningarna, som folket i Egypten, där ni bodde så länge, eller som folket i Kanaan, dit jag tänker leda er. Lev inte efter deras lagar. Det är bara mina lagar ni ska lyda, och ni måste följa dem i varje detalj, för jag är Herren er Gud. Om ni lyder dem ska ni få leva. Jag är Herren. Ingen får ha sexuellt umgänge med en nära släkting, för jag är Herren. En son får inte vanära sin far genom att ligga med sin mor eller med någon annan av sin fars hustrur, inte heller med sin syster eller halvsyster, vare sig hon är dotter till fadern eller modern, och vare sig hon är född i samma hus eller inte. Du ska inte ha sexuellt umgänge med barnbarn, varken med din sondotter eller med din dotterdotter, för det är en nära släkting. Du ska inte ha sexuellt umgänge med en halvsyster, din fars hustrus dotter, inte heller med din faster, för hon är nära släkt med din far. Du ska inte ha sexuellt umgänge med en moster, för hon är en nära släkting till din mor, och inte heller med din farbrors hustru som också räknas som din faster. Du ska inte ligga med din svärdotter, din sons hustru. Inte heller med din brors fru, för det är vanära din bror. Du får inte ha ett förhållande med både en kvinna och hennes dotter eller sondotter eller dotterdotter. För de är nära släktingar, och det är ogudaktigt att göra något sådant. Du ska inte gifta dig med din hustrus syster, för de kommer att bli rivaler. Men om din hustru dör är det inte fel att du gifter dig med hennes syster. Det får inte förekomma att du ligger med en kvinna som har menstruation eller ligger med en annan mans hustru så att du orenar dig med henne. Du får inte offra barn till Molok och låta bränna dem på hans altare. Du får inte ohelga din Guds namn, för jag är Herren. Att ligga med en man som man ligger med en kvinna är avskyvärt. En man får inte ha sexuellt umgänge med något djur så att han därigenom orenar sig. Inte heller en kvinna, för det är i allra högsta grad perverst. Orena inte er själva genom något av allt detta, för det är sådant som hedningarna gör. Därför att de gör så kommer jag att fördriva dem från det land ni kommer att få. Hela landet blir orent genom sådana handlingar. Det är därför jag straffar folken som bor där och kommer att fördriva dem ut ur landet. Ni måste hålla alla mina lagar och förordningar mycket noga, och ni får inte göra er skyldiga till något av detta. Dessa lagar gäller både er som är födda bland Israels folk och de utlänningar som bor hos er. Alla dessa avskyvärdheter har folket som bor i landet jag ska leda er till fortsatt med, och landet är orent.
Gör inte sådana saker, för då kommer jag att driva ut er ur landet, precis som jag ska göra med det folk som bor där nu. Var och en som gör sådana ohyggliga handlingar ska uteslutas ur detta folk. Var alltså mycket noga med att lyda mina lagar och håll inte på med någonting av detta. Orena inte er själva med dessa onda gärningar som folket i landet ni är på väg till ägnar sig åt. Jag är nämligen Herren, er Gud.
Kapitel 19. Herren befallde också Mose att säga följande till Israels folk. Ni måste vara heliga, för jag, Herren, er Gud, är helig. Ni måste respektera era föräldrar och hålla min sabbatslag, för jag är Herren, er Gud. Tillverka inte eller tillbe avgudar, för jag är Herren, er Gud. När ni bär fram ett tackoffer till Herren ska ni offra det på rätt sätt så att det blir accepterat. Ät det samma dag ni offrar det och aldrig senare än dagen därpå. Det som blir kvar till tredje dagen måste brännas upp. Det som äts på den tredje dagen är nämligen vedervärdigt för mig och jag kan inte acceptera det. Om ni äter det på den tredje dagen drar ni på er skuld, för då ohelgar ni Herrens helighet och ska bli skilda från Herrens folk. När ni bärgar in skörden ska ni inte skörda i hörnen och längs kanterna av fältet och inte heller plocka upp ax som ligger kvar på marken. Samma sak gäller vinskörden. Plocka inte av de sista druvorna på grenarna och låt druvor som fallit ner på marken ligga kvar. Lämna detta åt de fattiga och åt främlingar, för jag är Herren er Gud. Ni ska inte stjäla eller ljuga eller bedra någon av ert eget folk. Inte heller ska ni svära falskt och därigenom dra vanära över er Guds namn, för jag är Herren. Ni ska inte röva från någon eller förtrycka någon, och ni ska betala era anställda väl. Om ni är skyldiga dem något så betala det genast, helst samma dag. Du ska inte förbanna den döve och lägga en snara för den blinde där han går fram. Frukta er Gud, jag är Herren. Bevaka rättvisan och gör inte skillnad på fattig och rik. Döm inte din nästa för hårt. Skvallra inte. Kom inte med falska anklagelser mot en medmänniska, för jag är Herren. Du får inte hata din bror. Tillrättavisa den som syndar. Låt honom inte komma undan, för då är du lika skyldig som han. Hämnas inte. Var inte självisk och överlägsen, utan älska din medmänniska som dig själv, för jag är Herren. Lyd mina lagar. Låt inte djur av olika slag para sig med varandra, och så inte två olika sädesslag på din åker. Bär inte kläder som är vävda av två olika material. Om en man förför en slavflicka som ska gifta sig med en annan man, ska de båda två ställas inför domstol men inte dömas till döden, eftersom hon inte är fri. Mannen ska bära fram sitt skuldoffer inför Herren vid ingången till tabernaklet. Offret ska bestå av en bagge. Prästen ska med baggen skaffa försoning åt mannen för den synd han har begått, och han ska få förlåtelse. När ni har kommit in i landet och har planterat alla slags fruktträd ska ni inte äta något av de tre första skördarna, för de betraktas som orena. Det fjärde året ska hela skörden överlämnas åt Herren och ges till honom som tacksägelse. Först det femte året är skörden er egen, och då kommer Herren att ge er extra mycket. Jag är Herren er Gud. Ni får inte äta blodigt kött. Inte heller får ni befatta er med spådomar och trollkonster. Ni får inte klippa håret vid tinningarna eller anse era skägg, så som hedningarna gör. Ni ska inte rista in några märken i er hud eller tatuera er. Jag är Herren. Du ska inte förnedra din dotter genom att göra henne till en prostituerad, för då kommer landet snart att bli fyllt av ondska. Håll mina sabbatslagar och respektera mitt tabernakel, för jag är Herren. Orena er inte genom att rådfråga medier och trollkarlar, för jag är Herren er Gud. Ni ska bevisa de äldre vördnad och respekt i fruktan för Gud. Jag är Herren. Utnyttja inte invandrarna i ert land. Handla inte orätt mot dem. De ska behandlas som andra medborgare. Älska dem som er själva och kom ihåg att ni också var främlingar i Egypten. Jag är Herren er Gud. Ni ska vara opartiska.
Använd aldrig falska mått på längd, vikt och rymd. Ge istället fullt mått. För jag är Herren er Gud, som ledde er ut ur Egypten. Ni måste ge akt på alla mina befallningar och förordningar och lyda dem mycket noga, för jag är Herren. Kapitel 20. Herren gav Mose ytterligare föreskrifter för Israels folk. Den av er, vare sig det är en israelit eller en främling som bor bland er, som offrar sitt barn som brännoffer åt Molok, ska stenas av folket. Jag ska själv vända mig mot den mannen och skilja honom från hans folk. Genom att ge sitt barn åt Molok har han vanärat mitt heliga tabernakel och förolämpat mitt heliga namn. Och om folket i landet låtsas som ingenting och vägrar att döda mannen, då ska jag själv vända mitt ansikte mot honom och hans familj och utrota honom tillsammans med alla andra som vänder sig till andra gudar. Jag ska vända mig mot den som rådfrågar medier och spåmän istället för mig och utrota den personen ur det folk han tillhör. Rena er och var heliga, för jag är Herren er Gud. Ni måste lyda alla mina bud, för jag är Herren som renar er. Var och en som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden, för han har förbannat sitt eget kött och blod. Om en man är otrogen med sin grannes eller någon annans hustru, ska både mannen och kvinnan straffas med döden. Om en man ligger med sin fars hustru har han orenat det som tillhör hans far. Både mannen och kvinnan måste dö, och det är deras eget fel. Om en man ligger med sin svärdotter ska båda straffas med döden. De har själva dragit detta över sig genom att orena varandra. Straffet för homosexuella handlingar är döden för båda parter. De har själva dragit det över sig. Om en man tar till hustru modern till den han redan är gift med, är det en fruktansvärd synd. De ska alla tre brännas levande för att ondskan bland er ska utplånas. Om en man har sexuellt umgänge med ett djur, ska både han och djuret dödas. Om en kvinna har sexuellt umgänge med ett djur ska både kvinnan och djuret dödas. De har själva dragit straffet över sig. Om en man ligger med sin halvsyster, vare sig det är dottern till hans far eller hans mor, är det skamligt och han ska offentligt utrotas från Israels folk och bära sin skuld. Om en man ligger med en kvinna under hennes menstruation ska båda uteslutas ur gemenskapen för de har brutit mot reglerna om orenhet. Samlag är olagligt mellan en man och hans moster eller faster, för de är allt för nära släktingar. De ska straffas. Om en man har samlag med sin farbrors änka, har han tagit det som tillhör hans farbror. Som straff får de båda bära sin synd och dö barnlösa. Om en man gifter sig med sin brors änka, är detta en oren handling. Han har tagit det som tillhör hans bror, och de ska därför dö barnlösa. Ni måste lyda alla mina lagar och förordningar, för att jag inte ska driva ut er ur ert nya land. Ni ska inte följa sederna hos det folk jag fördrev ut ur landet innan ni kom, för de gör allt detta som jag har varnat er för. Och detta är anledningen till att jag avskyr dem. Jag har lovat er deras land. Jag ska ge er det till besittning. Det är ett land som flyter av mjölk och honung. Jag är Herren er Gud som har avskilt er från andra folk. Ni ska därför skilja mellan de fåglar och andra djur som jag har gett er tillåtelse att äta och de som ni inte får äta. Ni ska inte besmitta er och göra er förhatliga inför mig genom att äta något djur som jag har förbjudit, även om landet är fullt av dem. Ni ska vara heliga inför mig, för jag, Herren, är helig. Jag har avskilt er från alla andra folk för att ni ska vara mina. Medier, trollkarlar och spåkvinnor ska ni stena till döds. De har själva dragit denna dom över sig. Kapitel 21. Herren sa till Mose: säg till prästerna att aldrig orena sig genom att röra vid en död människa, utom om det är en nära släkting, en mor eller en far, en son eller dotter, en bror eller en ogift syster som man har haft särskilt ansvar för, eftersom hon inte haft någon man. Som ledare för sitt folk får prästen nämligen inte orena sig så som en vanlig människa kan göra. Prästerna får inte raka av sig håret eller skägget, och inte heller får de tatuera sig. De ska vara heliga inför Gud och får inte vanära eller ohelga hans namn. I så fall är de inte lämpade att bära fram eldsoffer till Herren sin Gud. En präst får inte gifta sig med en prostituerad eller med en kvinna från en annan stam och med en frånskild kvinna, för han är en helig man inför Gud. Prästen är avskild för att bära fram offer inför Gud. Han är helig, för jag, Herren, som helgar er, är helig. En prästdotter som låter prostituera sig vanärar sin far och ska brännas levande. Överste prästen, som blivit smord med den speciella smörjelsen och bär de särskilda kläderna, får inte låta sitt hår hänga löst eller riva sönder sina kläder i sorg. Han får inte komma i närheten av en död människa, inte ens sin far eller mor. Han får inte lämna helgedomen när han är i tjänst och inte heller behandla mitt tabernakel som ett vanligt hus, för han är avskild genom att Guds smörjelseolja är över honom. Jag är Herren. Den kvinna han gifter sig med får inte ha varit änka, frånskild, prostituerad eller i övrigt ha varit tillsammans med en man. Hon måste vara en orörd kvinna av hans egen stam, för han får inte bli far till barn med blandat blod. Och Herren sa till Mose: säg till Aaron att en av hans ättlingar i kommande generationer som har något handikapp inte får bära fram offer inför Gud. Den som är blind, lam eller vanställd till sin kropp, sina händer eller fötter, är puckelryggig eller dvärg, eller har något fel på sitt öga eller har utslag eller skabb på huden, eller är kastrerad, får inte på grund av detta handikapp bära fram eldsoffer inför Herren, även om han är ättling till Aaron. Men han ska få äta prästernas mat som offrats till Gud, både från de heliga och allra heligaste offren. Han får däremot inte gå innanför förhänget och inte heller komma i närheten av altaret på grund av sitt kroppsliga fel. Detta skulle orena min helgedom, för jag är Herren som helgar den. Mose gav alltså dessa föreskrifter till Aaron och hans söner och till hela Israels folk. Kapitel 22. Herren sa till Mose: säg till Aaron och hans söner att de ska vara mycket noga med att visa respekt för folkets offer till mig, för jag är Herren. Från och med nu och för all framtid gäller att om en präst som är oren offrar djur som folket har kommit med eller tar hand om gåvor som är avskilda för Herren, så ska han avsättas från sin tjänst. Jag är Herren. Ingen präst som är spetälsk eller som har något vätskande sår får äta av de heliga offren förrän han blivit frisk. Och den präst som rör vid en död människa eller som är oren genom sädesavgång eller som rör vid någon orm eller något annat som är förbjudet eller som råkar röra vid någon som är oren, den prästen ska vara oren till kvällen och får inte äta av de heliga offren förrän han har badat. När solen har gått ner är han ren igen och kan äta sin del av offren. Han får inte äta något självdött djur eller något djur som blivit ihjälrivet av rovdjur, för det skulle orena honom. Jag är Herren. Varna prästerna så att de följer de här föreskrifterna mycket noga och inte blir dömda som skyldiga och måste dö därför att de brutit mot dessa regler. Jag är Herren som helgar dem. Ingen får äta av de heliga offren med mindre han är präst. Ingen som är på besök hos en präst och ingen anställd tjänare får äta av offren. Men det finns ett undantag. Om prästen för egna pengar har skaffat sig en slav, så får denna äta av maten. Det får också de barn till denna slav som föds i hans hus. Om en prästdotter gifter sig med någon utanför stammen, får hon inte äta de heliga offren. Men om hon är änka eller frånskild och inte har någon som försörjer henne och därför har återvänt till föräldrahemmet, får hon äta sin fars mat igen. Men ingen annan som inte är medlem i de prästerliga familjerna får äta denna mat. Om någon skulle äta av de heliga offren utan att veta om det, ska han till prästen lämna tillbaka lika mycket som han har tagit och lägga till en femtedel. De heliga offer som Israels folk burit fram får inte vanhelgas genom att någon obehörig äter av dem, för de har burits fram till Herren. Den som bryter denna lag drar på sig skuld och råkar i stor fara därför att han har ätit heliga offer. Jag är Herren som helgar era offer. Och Herren sa till Mose: säg till Aaron och hans söner och hela Israels folk att om en israelit eller någon annan som bor bland er bär fram ett brännoffer till Herren, vare sig det är för att infria ett löfte eller av fri vilja, kommer det endast att accepteras av Herren om det är ett felfritt djur av hankön. Det måste vara en ung tjur, ett får eller en bock. Djur som har något fel får inte offras, för de kommer inte att accepteras. Den som offrar ett tackoffer från jorden till Herren, vare sig det är för att infria ett löfte eller av fri vilja, måste offra ett felfritt djur. För i annat fall kommer det inte att accepteras. Ett djur som är blint eller odugligt, eller är lemlästat, eller som har sår eller skabb, eller någon annan hudsjukdom, får inte offras till Herren. Det är inte lämpligt som brännoffer för Herrens altare. Om den unga tjuren eller lammet som bärs fram inför Herren är missbildat, kan djuret offras som ett frivilligt offer, men inte som ett löftesoffer. Ett djur som är kastrerat eller skadat i sina könsorgan ska inte offras till Herren vid något tillfälle. Denna bestämmelse gäller för de offer som utlänningar bland er bär fram, men också de djur ni själva offrar. För endast felfria djur kan godkännas för detta offer. Och Herren sa till Mose: när kalvar, lamm eller killingar föds, ska de få stanna hos sina mödrar i 7 dagar. Men från och med den 8:e dagen kan de användas som eldsoffer åt Herren. Ni ska inte slakta ett moderdjur och hennes avkomma på samma dag, vare sig det gäller en ko eller en tacka. När ni bär fram ett lovoffer till Herren måste ni göra det på rätt sätt och äta det offrade djuret samma dag som det slaktats. Lämna inte något av det till följande dag. Jag är Herren. Ni måste hålla alla mina bud, för jag är Herren. Ni ska respektera mig och inte ohelga mitt namn, för jag, Herren, har gjort er heliga inför mig och räddat er ut ur Egypten för att ni ska vara mitt eget folk. Jag är Herren.
Kapitel 23. Herren sa till Mose: meddela Israels folk att det ska fira flera årliga högtider inför mig, då hela Israel ska samlas för att be till mig. Under 6 dagar får ni arbeta, men den 7:e är en vilodag, en helig sabbat. Den dagen får ni inte uträtta något arbete, var ni än bor. Här följer de heliga högtiderna som ni ska fira varje år. Herrens påsk ska firas i slutet av mars. Det osyrade brödets högtid ska firas med början första dagen efter påsk. På första dagen under den högtiden ska ni samla allt folket för att tillbe mig, och allt arbete ska upphöra. Likadant ska ni göra på den 7:e dagen under högtiden. Under alla 7 dagarna ska ni offra eldsoffer inför Herren. Den första skördens högtid ska firas när ni har kommit in i det land som jag ska ge er, och ni har bärgat in er första skörd. Då ska ni bära fram den första kärven av skörden till prästen första dagen efter sabbaten. Han ska vifta med den inför Herren som ett viftoffer, och den ska tas emot av Herren som er välbehagliga gåva. Samma dag ska ni som brännoffer till Herren offra ett felfritt årsgammalt lamm av hankön. Ett spisoffer ska bäras fram tillsammans med detta, och det ska bestå av 7 liter fint mjöl blandat med olivolja. Detta är ett eldsoffer till Herren som han kommer att uppskatta. Bär också fram ett drickoffer bestående av 1,5 liter vin. Innan ni har gjort detta får ni inte själva äta av skörden, varken färska eller rostade ax eller bröd. Detta är en bestående lag för hela landet. Pingsthögtiden ska firas 7 veckor senare, det vill säga efter 50 dagar. Då ska ni bära fram ett offer av säd ur er senaste skörd till Herren. Det ska bestå av 2 brödkakor från varje hushåll, och de ska prästen vifta med som ett viftoffer inför Herren. Baka brödet på 7 liter fint mjöl som innehåller jäst. Detta är ett förstlingsoffer till Herren. Tillsammans med brödet och vinet ska ni som brännoffer till Herren bära fram 7 felfria årsgamla lamm, 1 tjur och 2 baggar. Alla är eldsoffer som Herren uppskattar. Ni ska offra en bock som syndoffer och 2 årsgamla lamm av hankön som tackoffer. Prästerna ska vifta med dessa offer inför Herren tillsammans med brödkakorna. De är heliga inför Herren och ska överlämnas som mat åt prästerna. Den dagen ska en helig samling utlysas för allt folket.
Arbeta inte på den dagen. Detta är en lag som ska respekteras från generation till generation. När ni bärgar in skörden får ni inte ta säden närmast åkerrenarna eller plocka upp sädesax som tappats. Lämna kvar det till de fattiga och till utlänningarna som finns hos er och som inte har egna åkrar. Jag är Herren er Gud. Basunhögtiden ska firas i mitten av september, då allt folket ska mötas till en stor fest för att be till Herren. Det är en minneshögtid och man ska sammankalla till högtiden genom att blåsa i basun. Arbeta inte på den högtidsdagen utan frambär eldsoffer till Herren. Försoningsdagen infaller 9 dagar senare. Allt folket ska då samlas inför Herren och sörja över sin synd. De ska bära fram eldsoffer till Herren. Arbeta inte den dagen, för det är en särskild försoningsdag inför Herren eller Gud. Den som inte använder den dagen till att ångra sig och sörja över sin synd ska uteslutas ur gemenskapen med sitt folk. Och jag ska låta döda den som arbetar på den dagen. Detta är en lag som gäller Israel från generation till generation. Det här är nämligen en vilosabbat, och på den ska ni ödmjuka er och ångra det onda. Denna försoningshögtid börjar den ena kvällen och pågår till kvällen därpå. Lövhyddohögtiden ska firas 5 dagar senare, den sista september. Den ska firas inför Herren under 7 dagar. Den första dagen ska folket mötas till en helig sammankomst. Arbeta inte den dagen. På var och en av de 7 dagarna i högtiden ska ni bära fram ett eldsoffer till Herren. Och på den 8:e dagen ska det vara ännu en helig sammankomst för folket. Då du på nytt ska bära fram ett eldsoffer till Herren. Detta är en glädjehögtid, då inget tungt arbete är tillåtet. Dessa är alltså de regelbundna årliga högtiderna. Under dem ska folket mötas till heliga sammankomster och eldsoffer ska bäras fram till Herren. De här årliga högtiderna ska firas förutom era regelbundna sabbater. Offren under högtiderna ska ges utöver era regelbundna gåvor och löften. Den sista september, vid slutet av er skördetid, ska ni fira en högtid under 7 dagar inför Herren. Kom ihåg att den första och den sista dagen i högtiden är vilodagar. Den första dagen ska ni ta frukt från träden, liksom palmkvistar och lövrika grenar att bygga hyddor av, och sedan glädjer inför Herren er Gud i 7 dagar. Denna årliga 7 dagars högtid ska firas generation efter generation. Under dessa 7 dagar ska ni alla som är infödda israeliter bo i hyddor. Detta ska ni göra för att Israels folk, generation efter generation, ska komma ihåg att jag ledde er ut ur Egypten och lät er bo i hyddor. Jag är Herren er Gud. Mose berättade alltså för Israels folk om dessa årliga Herrens högtider. Kapitel 24. Herren sa till Mose: säg till Israels folk att skaffa fram ren olivolja, så att ljusstaken av rent guld som står utanför förhänget och stänger vägen till det allra heligaste alltid kan brinna. Varje morgon och kväll ska Aaron fylla på ny olja och se till vekarna. På denna ljusstake ska en evig låga brinna inför Herren från generation till generation. Varje sabbatsdag ska överste prästen lägga ut 12 brödkakor i 2 rader, 6 i varje rad, på guldbordet som står inför Herren. Bröden ska vara bakade av fint mjöl, och man ska använda 4 liter mjöl till varje kaka. Ut med varje rad ska läggas ren rökelse. Detta ska vara ett eldsminnesoffer inför Herren, till påminnelse om hans eviga förbund med Israels folk. Aaron och hans söner ska äta upp bröden på en plats som är särskilt avsedd för detta ändamål. Bröden är eldsoffer till Herren, enligt en av Gud fastställd lag, och de är högheliga. En dag ute i lägret började en man, vars mor var israelit och vars far egyptier, att slåss med en av Israels män. Under slagsmålet förbannade den egyptiska mannen Gud och fördes fram till Mose för att bli dömd. Hans mor hette Selomit, dotter till Dibri av Dans stam. Han höll sig förvar till dess Herren visade vad man skulle göra med honom. Herren sa till Mose: för ut honom utanför lägret och be alla som hörde honom förbanna mitt namn att lägga sina händer på hans huvud. Sedan ska folket stena honom till döds. Säg till Israels folk att den som förbannar sin Gud måste sona detta med livet. Han måste dö. Hela församlingen ska stena honom. Denna lag gäller både utlänningar och israeliter. När de har hädat Herrens namn. De måste dö. Dessutom måste alla mördare avrättas. Den som dödar ett djur som inte är hans eget måste ersätta det. Ett straff ska alltid utmätas efter den skada som skett. Öga för öga och tand för tand. Så som någon behandlar en annan ska han själv behandlas. Jag säger det igen. Den som dödar ett djur måste ersätta det. Och den som dödar en människa måste dö. Ni ska ha samma lag för utlänningar och infödda. För jag är Herren er Gud. De förde alltså ut mannen utanför lägret och stenade honom till döds, så som Herren hade befallt Mose. Kapitel 25. Medan Mose var på Sinai berg gav Herren honom de här förordningarna för Israels folk. När ni kommer in i landet som jag ska ge er, måste ni låta det vila inför Herren vart sjunde år. Under 6 år kan ni beså era åkrar, beskära era vingårdar och bärga in era skördar, men under det 7:e året ska landet ligga i träda, obrukat inför Herren. Så inte ert utsäde och beskär inte era vingårdar på hela året. Skörda inte ens det som växer upp av spillsäden och samla inte heller in de druvor som mognar. Det är nämligen ett viloår för landet. Skörden som växer det året ska tillhöra alla. Både er själva, era tjänare, era slavar och de utlänningar som bor bland er, och även boskapen och de vilda djuren. Vart 50:e år, på försoningsdagen, ska ni låta basunerna ljuda högt och länge i hela landet. Det 50:e året ska nämligen vara heligt. Då ska frihet råda i landet, och var och en få tillbaka den mark han tvingats avstå till andra. Det ska vara ett år när all familjeegendom som sålts till andra ska återlämnas till de ursprungliga ägarna eller till deras arvtagare. Vilket lyckligt år det kommer att bli. Under det året ska ni inte så, bärga in säd eller skörda druvor. Ni ska låta det vara ett heligt jubelår. Under det året ska ni äta av den säd och av allt annat som växer vilt i landet. Ja, under det året ska var och en återvända hem till sitt eget. Och även den som tvingats sälja sin egendom ska få tillbaka den. Om marken köpts eller sålts under de föregående 49 åren ska ni ha kommit överens om ett rättvist pris i förhållande till antalet år fram till jubelåret. Om jubelåret då låg långt framåt i tiden blev priset högt. Det är ju egentligen antalet skördar som överlåts och inte marken i sig själv. Utnyttja inte varandra utan frukta Herren er Gud. Jag är Herren. Lyd mina lagar om ni önskar leva tryggt i landet. När ni lyder mig kommer landet att ge ovanligt stora skördar och ni kan äta det mätta i lugn och ro. Men ni kommer att undra, vad ska vi äta under det 7:e året om vi varken får så eller skörda då? Svaret lyder, jag ska välsigna er med så rikliga skördar under det 6:e året att det kommer att räcka tills skörden det 8:e året är inbärgad. Kom ihåg att landet är mitt. Ni får inte sälja jorden för gott. Ni är främlingar som arrenderar min jord. Varje köpekontrakt måste tillåta att marken kan återköpas när som helst. Om någon blir fattig och säljer en del av sin egendom kan hans närmaste släktingar lösa tillbaka den. Om det inte finns någon annan som vill lösa in den, men han själv kan få ihop tillräckligt med pengar, ska han alltid kunna köpa tillbaka den till ett pris ställt i förhållande till antalet skördar före nästa jubelår. Och ägaren måste ta emot pengarna och återlämna jorden till honom. Men om den ursprungliga ägaren inte kan lösa in den, ska den tillhöra den nya ägaren fram till jubelåret. Men då måste den lämnas tillbaka. Om en man säljer ett hus i en stad, har han full återköpsrätt under 1 år. Men om han inte utnyttjar den, ska huset för alltid tillhöra den nya ägaren. Det behöver inte lämnas tillbaka till den ursprungliga ägaren vid jubelåret. Men ett hus i en by utan omgivande mur är det som är åkermark. Det är alltså möjligt att köpa tillbaka det när som helst och det ska alltid lämnas tillbaka till de ursprungliga ägarna vid jubelåret. Men leviternas hus, också de som ligger i städerna, kan köpas tillbaka när som helst och måste återlämnas till den ursprungliga ägaren vid jubelåret. För leviterna ska inte äga mark som de andra stammarna, utan är hänvisade till att bo i städer och deras närhet. Leviterna har inte tillåtelse att sälja den mark som omger deras städer, för den är avsedd bara för dem. Om en av er blir fattig och inte har råd att bo kvar bland sitt folk, ska du hjälpa honom, precis som du skulle hjälpa en främling, så att han kan bo kvar bland er. Utkräv ingen ränta av honom, utan frukta Herren, så att din landsman kan bo kvar bland er. Låna honom inte pengar mot ränta eller sälj mat till honom för att tjäna på det. Jag är Herren er Gud, som förde er ut ur Egypten för att ge er Kanans land och vara er Gud. Om en av er blir fattig och säljer sig själv till dig, får du inte behålla honom som en vanlig slav, utan istället som en anställd tjänare eller som en gäst. Han ska bara vara i tjänst hos dig fram till jubelåret. Då kan han lämna dig och återvända med sina barn till sin egen släkt och egendom. För jag ledde er ut ur Egypten, och ni är mina tjänare. Därför ska ni inte säljas som vanliga slavar eller bli utsatta för hård behandling. Frukta er Gud. Men du kan köpa slavar från andra folk som bor i närheten och från de främlingar som bor bland er. De ska för alltid bli slavar hos dig och övertas av dina barn. Men dina bröder bland Israels folk får inte bli behandlade på det sättet. Om en utlänning som bor bland er blir rik och en israelit blir fattig och säljer sig till utlänningen eller dennes familj, kan han köpas tillbaka av en av sina bröder, sin farbror, sin kusin eller någon annan nära släkting. Han kan också köpa sig själv fri om han senare får möjlighet. Priset på hans frihet ska stå i proportion till det antal år som är kvar fram till jubelåret. Eller vad det skulle kosta att anställa en tjänare för så många år. Om det är många år kvar till jubelåret ska han betala nästan lika mycket som han fick när han sålde sig. Om det bara är några få år kvar till jubelåret ska han betala en liten del av den summa han fick när han sålde sig själv. Om man säljer sig till en utlänning måste denna behandla honom som en anställd tjänare snarare än som en slav eller som sin egendom. Om han ännu inte har blivit friköpt när jubelåret är inne ska han och hans barn friges då, för Israels folk tillhör mig. Jag ledde dem ut ur Egypten. Jag är Herren, er Gud. Kapitel 26. Ni får inte ha några avgudar. Ni får aldrig tillbe uthuggna bilder, pelare eller stenstoder. För jag är Herren er Gud. Ni måste lyda mina sabbatslagar och visa vördnad för mitt tabernakel, för jag är Herren. Om ni lyder alla mina bud, ska jag ge er regn regelbundet. Landet ska få ovanligt stora skördar och träden ska vara tunga av frukt. Ni ska vara upptagna med att tröska tills det är dags för druvskörden. Och den ska i sin tur pågå tills det åter är dags att så. Ni ska få äta er mätta och bo tryggt i landet. Jag kommer att ge er fred och ni ska kunna gå till vila utan att behöva vara rädda. Jag ska driva bort alla farliga djur. Ni ska förfölja era fiender och de ska dö för era svärd. 5 av er ska driva bort 100 och 100 ska driva bort 10 000. Ni ska besegra alla era fiender. Jag ska beskydda er, föröka er och upprätthålla mitt förbund med er. Ni ska ha ett sådant överflöd av säd att ni inte kommer att veta vad ni ska göra med den när nästa skörd är mogen. Jag kommer att bo hos er och ska inte överge er. Jag ska gå omkring bland er och vara er Gud, och ni ska vara mitt folk. För jag är Herren, er Gud, som ledde er ut ur Egyptens land för att ni inte skulle behöva vara slavar. Jag har brutit sönder era bojor, och jag ska se till att ni kan vandra fram med värdighet. Men om ni inte lyssnar till mig eller lyder mig, utan förkastar mina lagar, så ska jag straffa er genom olyckor och ångest och brännande feber. Er syn ska försvagas och era liv förkortas. Ni ska så er säd förgäves, och era fiender ska äta upp skörden. Jag ska vända mitt ansikte från er, och ni kommer att fly för dem som anfaller er. De som hatar er kommer att regera över er. Ni kommer till och med att fly, fast ingen förföljer er. Om ni då fortfarande är olydiga mot mig, ska jag straffa er 7 gånger värre för era synder. Jag ska krossa er stolta makt och göra så att er himmel blir som järn och er jord som koppar. Ni ska använda era krafter förgäves. Ert land ska inte ge skördar och era träd ska vara utan frukt. Om ni ändå fortsätter på er väg och inte vill lyda mig eller lyssna till mig, ska jag sända 7 gånger så svåra olyckor över er. Jag ska sända vilda djur som ska döda era barn, fördärva era boskapsjordar och minska ert antal så att vägarna blir övergivna. Om inte ens detta får er att bättra er, utan ni fortsätter att vandra i strid mot min vilja, ska jag göra likadant mot er och göra det 7 gånger värre för er synds skull. Jag ska hämnas för att ni brutit förbundet med mig, och jag ska låta krig komma över er. Ni ska tvingas fly till era städer. Jag ska sända sjukdomar bland er där, och ni kommer att besegras av era fiender. Jag ska förstöra era livsmedelsförråd, så att det räcker med en enda ugn för att baka det bröd som måste livnära 10 familjer. Ni ska fortfarande vara hungriga efter att ha ätit era ynkliga portioner. Om ni då fortfarande inte lyssnar till mig eller lyder mig, ska jag låta min vrede komma lös över er och sända 7 gånger värre straff för era synder. Ni ska äta era egna söner och döttrar, och jag ska hugga ner era rökelsealtaren och lämna era döda kroppar att ligga och ruttna bland avgudarna. Jag kommer att avsky er. Jag ska göra era städer öde och förstöra era helgedomar och kommer inte att ta emot era rökelseoffer. Ja, jag ska ödelägga ert land och era fiender kommer att förvånas. Jag kommer att sprida ut er bland de olika folken och förfölja er med krig där ni drar fram. Ert land ska bli öde och era städer förstörda. Då ska landet äntligen få vila och gottgörelse för de många år ni vägrat att låta det vila. Det kommer nämligen att ligga öde alla de år som ni är fångar i fiendeland. Ja, då ska landet vila och njuta av sina sabbater. Det kommer att få gottgörelse, för den vila ni inte lät det få vart 7:e år när ni bodde där. Jag kommer att se till att de som lämnats kvar levande förs bort som krigsfångar och slavar till avlägsna länder. Där ska de leva i ständig fruktan. Ljudet av ett löv som vibrar runt i vinden ska få dem att fly, som om de förföljdes av en man med svärd. De ska falla när ingen jagar dem. Ja, även om ingen förföljer dem, ska de snubbla över varandra i flykten, som om de retirerade efter en strid utan kraft att stå emot sina fiender. Ni ska förgås bland folket och dödas bland era fiender. De som är kvar ska tyna bort i fiendeland på grund av sina synder, samma synder som deras förfäder begick. Men till slut ska de bekänna både sina egna och sina förfäders synder. Bekänna att de och deras förfäder syndat genom att handla så trolöst mot mig att jag tvingats överlämna dem i fiendens hand. När slutligen deras onda hjärtan ödmjukar sig och accepterar straffet jag låtit komma över dem för deras synder, ska jag på nytt komma ihåg mina löften till Abraham, Isak och Jakob, och jag ska tänka på landet. Landet ska njuta av sina sabbater medan det ligger öde. Men då ska de äntligen sona sina brott för att de förkastat mina lagar och för att de avskydde mina regler. Trots allt vad de har gjort ska jag inte utrota dem och bryta mitt förbund med dem, för jag är Herren, deras Gud. För deras skull ska jag tänka på mitt löfte till deras förfäder att vara deras Gud, för jag ledde deras förfäder ut ur Egypten medan alla folk såg på i stor förundran. Det här var de lagar, stadgar och föreskrifter som Herren gav Israels folk genom Mose på Sinai berg. Kapitel 27. Herren sa till Mose: säg till Israels folk att när någon genom ett särskilt löfte bestämts för tjänst inför Herren kan detta regleras enligt följande. För en man i åldern 20-60 år gäller 50 siklar silver enligt tempelsikeln. För en kvinna i åldern 20-60 år gäller 30 siklar. För en pojke mellan 5 och 20 år gäller 20 siklar och för en flicka 10. För en pojke i åldern från en månad upp till 5 år gäller 5 siklar. För en flicka i samma ålder gäller 3 siklar. För en man över 60 år gäller 15 och för en kvinna 10 siklar. Men om någon är alltför fattig att betala den fastställda summan ska han föras till prästen och de ska talas vid om saken. Sedan ska han betala det pris som prästen bestämmer. Om det är ett djur som blivit lovat till Herren som ett offer måste det också ges. Löftet får inte ändras. Givaren får varken ångra sig beträffande gåvan till Herren eller ersätta gott med dåligt eller dåligt med gott Om man gör det ska både det första och det andra djuret tillhöra Herren. Men om djuret som blivit lovat till Herren inte är av det slag som är tillåtet för offer, ska ägaren föra det till prästen för värdering. Och han ska då få reda på hur mycket han ska betala istället. Om djuret är av det slag som kan frambäras som offer, men mannen vill lösa in det, ska han betala 20% mer än det värde som prästen fastställt. Om någon skänker sitt hem till Herren och sedan vill köpa tillbaka det, ska prästen fastställa dess värde och det ska ersättas med denna summa plus 20%. Om en man överlämnar ett stycke åkermark till Herren, ska det värderas i förhållande till den mängd utsäde som krävs för att beså det. En åker som kräver 360 liter korn för att besås värderas till 50 siklar silver. För den som överlämnar sin åker under jubelåret ska det värdet gälla. Men om det sker mellan två jubelår ska värdet vara i förhållande till det antal år som är kvar till nästa jubelår. Om mannen bestämmer sig för att köpa tillbaka åken ska han betala 20% utöver prästens värdering och så ska åken bli hans igen. Men om han bestämmer sig för att inte lösa in åken eller om han har sålt åken till någon annan och har gett Herren sin rätt till den under jubelåret ska den inte lämnas tillbaka till honom mer. När den blir fri på jubelåret ska den tillhöra Herren som en åker helgad åt honom och den ska ges till prästerna. Om en man till Herren överlämnar en åker som inte är en del av hans familjeegendom ska prästen uppskatta värdet på den fram till jubelåret. Mannen ska omgående ge det fastställda värdet till Herren och vid jubelåret ska åkern lämnas tillbaka till den ursprungliga ägaren. Alla värden ska fastställas i gångbar valuta. Du får inte helga det förstfödda från en ko eller ett får åt Herren, för det är redan hans. Men om det förstfödda är av ett djur som inte kan offras och inte finns med på förteckningen över de djur som Herren uppskattar, ska ägaren betala efter det värde som prästen fastställer plus 20%. Om ägaren inte löser tillbaka det kan prästen sälja det till någon annan, men sådan som är fullkomligt helgat åt Herren. Människor, djur eller ärvd mark ska inte säljas eller återlösas, för det är mycket heligt inför Herren. Ingen som av domstol dömts till döden kan betala böter istället. Han måste dö. En tiondel av landets alla produkter, vare sig det gäller säd eller frukt, är avskilda åt Herren. Om någon skulle vilja köpa tillbaka sådan frukt eller säd måste han lägga en femtedel till dess värde. Herren äger också vart tionde djur. Både bland nötkreatur och all den småboskap som era herdar räknar in. Tiondet som ges till Herren ska inte väljas efter vad som är gott eller dåligt och får inte ersättas med något. Om man byter ut ett djur ska både det ursprungliga djuret och det som valts i dess ställe tillhöra Herren och inte kunna köpas tillbaka. Det här är de bud för Israels folk som Herren gav Mose på Sinai berg.